Och idag ska jag predika utifrån ett bibelord som den som har varit med på ett antal möten genom livet har hört predikningar om det här bibelordet. Men jag vågar säga att det blir från en liten annan vinkel än du kanske har hört det förut. Så det är spännande. Då funderar ni på vilket bibelord är detta. Och det är, vi ska läsa om en stund, jag ska faktiskt börja med att berätta om bibelordet, men det är från Johannes 4. När Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn. Är det någon som hört någon predikan om det? Ja, det var ett par stycken som nickade. Får vi se då om det blir en upprepning eller om det blir någonting lite annorlunda. Jag tror det. Ska vi börja med att vi ber? Vi ber en väldigt kort bön nu. Och min önskan är bara att du helt enkelt säger till Jesus att Herre, jag låt mitt hjärta vara öppet. Gör vad du vill. Det är vad Gud vill göra. Tack kära Jesus för den här söndagen. Tack för var och en som är här. Du ser de som hade önskat att kunna vara här också, Jesus. Och du ser de som finns runt omkring som borde vara här men som inte upptäckt igen. Tack för att du ska välsigna församlingen här att nå nya människor. Välsigna verkligen det här nya arbetet med barnen, Jesus. Det är så viktigt. Jag kan bara understryka det, att det är så viktigt. I ditt namn, Jesus, gör ditt ord levande. Amen. Ja, vi ska dyka ner då i den här berättelsen. Och vi gör det då när Jesus kommer till Sykars brunn i Samarien. Det är ju faktiskt ungefär då som det är nu där i Israel. De hade varit i Jerusalem. Han skulle till Galileen. Nu har vi ju liksom Västbanken där istället, men det är ju det som var Samarien då. Och man är inte helt vänner där än, om man säger så. Och Jesus han tar vägen genom Samarien, han liksom genar där. Det brukade man inte göra, men Jesus gjorde det. Och så kommer de till Sykars brunn. De kommer dit, det är liksom en brunn som ligger lite utanför samhället. Det var så det oftast var. Och de kommer dit vid middagstid. Och det är kanske varmt, vi vet vi inte riktigt vad det är för. Men det är ju ofta varmt där nere i Israel. I alla fall när jag har varit där. Och Jesus är törstig och hungrig. Så han skickar in sina lärjungar till byn för att hämta mat. Inte vatten troligtvis, för det fanns ju nära med mat. Och sätter sig själv i brunnen och väntar. Och när han sitter där, då kommer det en kvinna dit. En ensam kvinna. Och Jesus börjar ju prata med henne. Och jag tror att när hon kommer dit så blir Jesus intresserad av henne. Han blir nyfiken på henne. För att den vanliga rutinen för kvinnor på den här tiden, det var ju att de gick till brunnen på morgonen. Tidigt på morgonen, medan det fortfarande var svalt och skönt. Och då gick alla dit, så hämtade man vatten. Så man hade till matlagning och bakning och ja, allt vad man nu skulle ha vatten till. Och så kanske man pratade lite grann kring brunnen där. Och så gick man hem till sina sysslor. Men den här kvinnan, hon kommer själv. Mitt på dagen. Den sämsta tiden på dagen att gå dit. Och jag tror att Jesus blev lite nyfiken. Och undrar varför. Så han skickar ju upp en fråga. Varför kommer hon nu? För ni vet att Jesus, han är människa. Och han var ju också 100% Gud. Men han klädde av sig det himmelska när han blev människa. Han har Guds identitet, men han är en människa. Också beroende av att lyssna in den heliga andes röst. Precis som du och jag. Däremot hade han ingen synd i sitt liv. Inga barriärer, inga hinder. Så han hörde klart och tydligt. Men han började fråga, vem är hon? Varför kommer hon hit nu? Och när hon kommer dit då, så ber Jesus henne om vatten. Och hon blev väldigt överraskad. Han säger, men hur kan du som är jude be mig som en samaritisk kvinna om vatten? För det var ju också tyvärr så att judar och samarier pratade inte gärna. Men det var också så att kvinnor och män som inte kände varandra pratade absolut inte med varandra. Man umgicks inte på det sättet. Så hon blev väldigt förvånad då när han som man, men också som jude, pratar med henne, ber henne om hjälp så att säga. Det var någonting som hon absolut inte förväntade sig att han skulle göra. Men, och det här är något som jag tycker är så härligt att lägga märke till när man läser Bibeln, de här bitarna, hur Jesus, han bryr sig inte om de här mänskliga reglerna. Det var ju inte Gud som har sagt att inte män och kvinnor skulle prata med varandra och judar och samarier, utan det var ju liksom mänskliga regler. Det fanns en massa mänskliga regler som Jesus bröt gång på gång. Man ska inte röra en spetälsk människa, men det gjorde Jesus. Och, ja, han pratade med de som andra inte pratade med. Han visade kärlek åt alla håll. Han visade inga gränser. Och det är ett sånt exempel här. Där han bryter mot de där lärda reglerna de hade på den tiden. Så han ber henne om vatten. Och hon är väl liksom på väg att ge honom vatten. När han säger någonting väldigt märkligt. Det här är ett av de märkligaste samtal som finns i Bibeln för övrigt. Då säger Jesus, om du visste vem jag var så skulle du be mig om vatten. Säger han. Det är en liten konstig sak att säga när man själv precis har bett om vatten. Och då svarar hon inte helt oväntat, men du har ju ingenting att hämta vatten med. Då säger Jesus så här att det vatten som han har, det ger evigt liv. Och man blir inte törstig av det vattnet. Och då kan ni tänka er hur hon reagerar när hon får höra det. Tänk, wow, ett sånt vatten, det vill jag ha. Slippa gå hit till brunnen varenda dag. Det vore ju fantastiskt. Så då vill hon ha det vattnet. Men då uppstår det ett litet problem i det här samtalet. För att det vattnet som hon tänker sig att hon ska få, det är inte det vattnet Jesus har. Han pratar ju om den heliga ande. Han pratar om Guds relation. Hon tänker vatten liksom. Så nu måste ju någonting hända här. Så plötsligt och helt oväntat så säger han till henne, gå och hämta din man. Det är liksom också en liksom konstig uppmaning att säga mitt i det här samtalet. Men han har ju fått liksom ett profetiskt ord. Han vet vem hon är. Han vet hur hon har levt. Så han säger detta till henne. Hon har ingen man. Och då svarar hon ärligt och säger att nej, men jag har inte någon man. Och då säger Jesus till henne, du har haft 5 män. Och den du har nu, det är inte din egen. Och när han säger detta så händer någonting. Det drabbar henne, det träffar hennes hjärta. Hon förstår att han är en profet. Hon blir liksom berörd. Och de fortsätter samtala lite grann. Och under det samtalet så undrar hon att, undrar om inte han kan vara Messias. Hon vet att Messias ska komma och ja, det händer någonting här. Det är den tanken som växer sen, han kanske är Messias. Och Jesus säger att han är det. Och nu ska vi läsa vad som händer sen. Då läser vi från Johannes 4, vers 28-30. Det var nämligen så här att för några år sedan så gick jag ut och gick och bad och plötsligt så bara talade Gud till mig, jag fick det här bibelordet. Jag kände till berättelsen som jag precis har berättat. Men så fick jag det här bibelordet till mig. Och Gud bara pekar på det. Och pekar på en detalj i det här bibelordet som jag aldrig liksom, jag har inte tänkt på det här tidigare. Det är spännande när det händer så. Och då står det så här i vers 28 och framåt. Då. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket, kom! Så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut i staden och kom till honom. Om vi sen hoppar fram lite till vers 39 så står det så här. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. När hon vittnade, han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där i 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Jag tycker det här är otroligt fascinerande och otroligt starkt. Den här kvinnan, var troligtvis utstött i den här byn. Hon hade haft många män. Och den hon hade nu var inte hennes egen. Antagligen var det så att hon gick till brunnen själv för att hon inte ville umgås med de andra kvinnorna. Eller kanske att de helst inte ville umgås med henne. Men hon får möta Jesus här, så står det att hon lämnar sin kruka. Hon liksom glömmer bort varför hon var där. Det var inte viktigt längre. Utan hon rusar tillbaka till byn och berättar att hon har träffat en man som har sagt henne allt hon har gjort. Och att de måste träffa henne. Och de gör det. De kommer till tro. Det står ju till och med i det sista vi läste att flera kom till tro på Jesus när hon berättade om detta innan de ens hade träffat honom. Och sen när de fick träffa honom och han stannade ett var, kom ännu fler till tro. Och de säger, nu tror vi inte bara på grund av dina ord. Hon kanske använder lite fler ord än Bibeln har beskrivit det. Det vet vi ju inte, men så är det säkert. Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört. Och vi vet att han är Messias. Alltså när man läser Nya Testamentet så predikar Jesus på en väldigt massa platser. Men det är inte alltid han får den här responsen. Står det någon annanstans att en hel grupp människor vet att han är Messias? Men jag var väldigt mottaglig för evangeliet, får man lov att säga. Okej, om vi nu bara tittar på den här versen som Gud pekade på för mig för något år sedan. Där det stod detta, kvinnan lämnade sin vattenkruka, gick in i staden och sa till folket, kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Hon lät sin kruka stå, hon gick in i staden. Hon blev antagligen då så exalterad av det här mötet med Jesus så hon glömde varför hon var där. Nu var det bara viktigt att berätta för alla andra att hon hade mött den här fantastiska mannen. Och det är verkligen spännande att se hon som då troligtvis var utstött i samhället plötsligt är frimodig och vågar prata med dem som annars ville undvika henne. Och flera kom som sagt till tro på grund av hennes ord. Hon gick från att vara utstött till evangelist på några minuter. Vilken oerhörd kraft det finns i evangeliet. Det är någonting vi kan uttyda av detta. Finns det några människor här i Emmaboda som är lite svåra fall som man har gett upp hoppet om kanske? Som man möter på samhället då? Som har gjort mycket dåligt och dumt. Jag gissar att det finns några sådana. Kanske har du varit en sån. Jag har varit det. På några minuter kan Gud förvandla en sån människa. Det är en sak som jag verkligen vill skicka med mig och er. Att vi inte får tappa tron på evangeliet. Vilken kraft det finns när människor får tag i Jesus. Men det som Gud pekade på särskilt i den här texten när jag var på den här bönepromenaden. Det var detta, hur hon reagerar. Att hon blir så glad. Hon verkar vara exalterad, överlycklig. Hon är liksom, det här är det bästa som har hänt henne. Visst får man den känslan. Men vad är det som har gjort henne så glad? Ja, det lätta svaret är att hon har mött Jesus och det är ju sant. Men om vi tittar på vad är det Jesus har sagt till henne? Vad är det hon har fått höra? Har hon fått höra att hon gjort bra saker? Nej, han har bara berättat att hon har haft för många män. Och att den hon har nu är inte hennes egen. Jesus har alltså i det här mötet med henne pekat på, ja, det är hennes eget vittnesbörd. Hon springer tillbaka till byn och säger, jag har träffat en man som har berättat allt dåligt jag har gjort. Jippie! Har du tänkt på det? Jag hade faktiskt inte riktigt tänkt på det tidigare förrän Gud pekade på det här. Att hon är överlycklig och springer och berättar för hela byn att hon har träffat någon som har avslöjat allt om henne. Det är det som har gjort henne glad. Och det är lite fascinerande när man tänker på det. Och man kan tycka att det är lite konstigt på ett sätt. För jag menar, om någon kommer fram till mig och berättar det här, men jag har läst din bok, den är jättebra, eller du, ja, säger något positivt till mig, då blir jag ju glad. Men om du kommer och berättar en massa dåliga saker om mig, då blir jag inte lika glad. Det är ungefär så man fungerar som människa. Eller hur? Men här är det precis tvärtom. Så jag är glad hon aldrig varit. Efter hon har träffat en främmande man som berättat allt dåligt om henne. Så man kan tycka att det är lite konstigt. Men egentligen är det kanske inte det. För att Gud är kärlek, säger Bibeln. Den som får möta Jesus får möta kärlek och nåd personifierad. En människa som är skyldig, den får möta Jesus, får möta barmhärtighet. Och en människa som får möta barmhärtighet blir glad. Särskilt när det är en nåd som är på riktigt, en nåd som känns. Så när Jesus talar till henne så är det inte bara, det är inte en dom han lägger över henne. Men han talar sanning. Det står i Bibeln att Gud är nåd och sanning. Han talar sanning om dig och mig. Men det är nåd och sanning. Det är inte bara en dålig sanning. Utan det paketeras med en våldsamt stor mått av nåd och kärlek. Så det enda man får med sig i mötet med Jesus, när han kommer med syndanöd, man känner liksom att det drabbar en, att man har gjort något som är fel. Det man får med sig, det är nåd. Det väcker kärlek. Det är så det fungerar. Och den här titeln på den här predikan är Ge ditt hjärta. Och jag upplevde att det var det som Gud ville liksom, att jag skulle förmedla med den här predikan. Att vi kan ge vårt hjärta till Jesus. Vi kan överlämna vårt liv till Jesus för att han vet allt om oss. Allt är bra och det finns hur mycket bra som helst i våra liv. Men han vet allt det som vi inte är stolta över också. Det vi kanske bär på som inte är bra. Han känner till det. Och på samma sätt som han mötte den här kvinnan så kommer han inte bara stryka oss med hårt. Han kommer göra klart för oss vad som är dåligt, som behöver förändras. Men han möter oss med nåd och barmhärtighet. Vi behöver inte vara rädda för Gud. Vi behöver inte vara rädda för att öppna vårt hjärta vidöppet. Vi ska göra det. Vi ska inte hålla på någonting. Vi ska inte sitta och ha saker i garderoben. Rensa ut det. Se till att bli av med det. Håll ingenting mot dig själv. Bestraffa inte dig själv för något du gjorde för länge sedan. Och bestraffa inte andra heller. Utan rensa ut. I andra Korintherbrevet kapitel 4, vers 15. Tyvärr har jag inte lämnat över bibelorden här. Men så står det så här. Allt sker för er skull. För att nåden ska nå allt fler. Och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Det här är alltså Guds fokus. Allt sker för er skull. Allt sker för din skull. Det Jesus gör på korset, det gör han för din och min skull. Allt sker för vår skull. För att nåden ska nå fler. Det är precis det som händer i den här texten. Jesus möter den här kvinnan. Hon får ta emot nåd och förlåtelse. Och tacksägelsen flödar över, som det står också i den här versen. Och det når fler. Andra Korinthierbrevet 4:15. Memorera det. Allt sker för er skull för att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Och Gud blir upphöjd på slutet. För er skull. Fokuset för Jesus när han mötte den här kvinnan, det var att ge henne liv. Det var inte att liksom berätta att han har rätt. Att han vet allt. Utan fokus för honom då var att ge henne liv. Hjälpa henne. I Romarbrevet 8:1 så står det så här. Nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det är också det vi ser här. Hon var inte bara lite glad, också lite nedtryckt. Hon var bara glad. Hänger ni med? Det finns ingen fördömelse. Hon upplevde inte en fördömelse. När Jesus kommer med nåd och sanning så upplever man inte fördömelse. Hon upplever bara nåd och blir bara glad. Människor i kyrkan kan ha tryckt till dig. Det är inte omöjligt att det finns en sån historik någonstans i någon här inne i det här rummet. Att man har kanske haft goda motiv ibland, men man har gjort det på fel sätt. Man har lämnat ett samtal och upplevt sig fördömd. Men då är det inte Gud som har gjort det. Då är det människor som har agerat ovist. Och det är fullt möjligt att vi kan göra. Då får vi be om varandra om förlåtelse och förlåta varandra. Och så. Men Gud, när Guds ande kommer med nåd och sanning, då är det nåd och sanning. Människor ibland berättar bara sanning. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Jag har oerhört lätt att förstå den här kvinnans reaktion. 1997 så kom jag till tro. Jag hade levt ett destruktivt rock'n'roll-liv. Jag var sångare, gitarrist, låtskrivare i ett punkband sedan 89 till 97. Och det medförde ett hårt destruktivt liv. Där jag förstörde. Ja. Jag levde på ett sätt så min själ blev svartare och svartare. Det fanns positiva stunder och roliga stunder i det. Men till slut så blev det bara allt mer mörker. Och till slut så ville jag inte leva längre. Och jag anklagar aldrig någon annan för det. Ibland skyller vi på andra för våra dåliga val. Men jag har inte lagt åt det hållet. Jag har alltid anklagat mig själv för mina dåliga val. Och det är jag faktiskt ganska glad för. På något vis. Men jag var på en väldigt mörk plats. Men där fick jag möta Jesus. Jag följde med till kyrkan en gång. Jag trodde inte på Gud när jag gick dit. Jag var bakfull till och med när jag kom till gudstjänsten. Men fick möta Jesus. Det är en lång berättelse och den är i två delar egentligen. Men den 12 april 1997 så säger jag ja till Jesus. Och ångesten som jag levde med, som bar mig, eller fanns där dagligen, som gjorde att jag sov oerhört dåligt bland annat. Den bara lyftes av. Men jag kunde känna hur den liksom drogs ur min kropp, kändes det som. Den bara försvann. Och så fylldes jag med en stor frid och kärlek och renhet. Och det var en sån kraft, så otrolig kraft som bara forsade över mig. Hela mitt sätt att tänka blev annorlunda. Man är en ny skapelse, står det i Bibeln. Slöjan tas bort. Man är en ny skapelse. Och det här är ju på riktigt. Det händer ju på riktigt. Det är inte bara liksom en bild av någonting som eventuellt kommer sen, utan det här händer ju när man får möta Jesus och ta emot förlåtelsen. Det som händer egentligen är att vi blir återställda. Vi blir återupprättade som vi var innan vi gjorde fel. Vi helade. Bli på nytt födda. Det är ett fantastiskt bra ord att du är på nytt född, för att en bebis har inte gjort något illa. Men sen genom livet så kan det bli tungt. Men när du tar emot Jesus Kristus så blir du helad. Du blir på nytt född. Du blir ren. Du får ett nytt liv. Sen kan man fortsätta efter det och göra dumt igen det går. Därför blir det så dramatiskt när någon som har levt i ett mörker tar emot Jesus. Man funderar ibland på varför det blir så dramatiska förvandlingar för en del människor. Men lever man i ett mörker, vet, och tar emot Jesus och sen bara kliver in i ett ljus, det blir så dramatiskt. Det märks. Jag bad en gång för en kvinna som var djupt, 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 djupt alkoholiserad. Hon hade varit... Hon har varit borta 2 veckor och bara druckit hembränt i 2 veckor. Inte ätit någonting. Hon var i 40-årsåldern. Totalt nersupen och utnyttjad sexuellt och massa grejer. Alltså ett vrak, helt enkelt. Men hennes sambo ringde mig och min mamma och vi kom dit och vi bad för henne. Och hon var ju, ja, mådde väldigt, väldigt dåligt. Låg i en soffa och bara kved av smärta. Hon hade ont i hela kroppen. Hon kunde inte sätta sig upp ens. Hon hade så mycket smärta i kroppen. För hon låg i soffan så här, hopgruppen i fosterställning. Liksom. Men vi frågade om vi fick be för henne. Och det fick vi göra. Så min mamma hjälpte henne upp liksom, i sittande ställning. Hon kunde inte sätta sig upp själv. Och så satte jag mig bredvid henne. Men då märker jag att hon, det var som att hon ville hoppa iväg, liksom flytta sig längre bort. Och då insåg jag att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och hon var liksom lite rädd för mig av den anledningen. Att jag var man helt enkelt. Så jag la inte min hand på henne. Det står i Bibeln när vi ska lägga händerna på någon sjuka. Så man vill ju gärna göra det. Men jag frågade om det var okej om min mamma gjorde det. Och då var det. Så min mamma la sin hand på hennes axel. Och vi var då hemma hos henne och hennes sambo. Han var stupfull. Han satt i en soffa mitt emot. Det var liksom kaos. Det var ett rum av kaos. Det var, upplevdes hela atmosfären och det syntes runt omkring. Så vi började be. Vi bjöd in den heliga ande att komma. Och omedelbart så kände jag liksom hur en frid la sig på något vis över det där rummet. Och så började det liksom växa inombords en sån längtan att jag skulle ändå vilja göra som det står i Bibeln, lägg händerna på. Och jag kände att det har hänt någonting i atmosfären nu, så jag frågade henne, är det okej om jag lägger mitt pekfinger på din knäskål? Alltså nudda så försiktigt som det bara går liksom, så man inte kan tolka det som något annat. Hon nickade då. Så jag gjorde det. Så jag nuddade hennes knäskål. Nuddade egentligen bara jeansen. Och samma sekund som jag nuddar så bara blir hennes ögon alldeles klotrunda. Och så bara brister hon ut. Det går som en ström genom min kropp. Smärtan försvann, säger hon i samma liksom ögonblick. Och så reser hon sig upp. Och sträcker sina händer så här. Hon hade inte kunnat satsa upp i sittande ställning innan. Och så utbrister hon så här. Så här bra har jag aldrig mått hela mitt liv. Hon hade varit andefylld i 2 sekunder. Jag kände mig alldeles salig. Så här. Och sen så vänder hon sig mot mig. Tittar alldeles chockat på mig. Och nu hade hon varit andefylld i kanske 4-5 sekunder. Och så säger hon så här. Mina tankar är annorlunda. Mina tankar är annorlunda. Förstår ni vilket mörker en del människor lever i? När man lägger märke till att man tänker annorlunda efter att ha varit kristen i 5 sekunder. Och jag knappt har hunnit tänka någonting, tänker jag. Och sen så tittar hon på Berne som hennes man hette. Han blev frälst sen också. Och så sa hon, men vad du ser ut. Hon såg hur fruktansvärt sliten han var. Hon har inte sett det, vet du. Slöjan tas bort när man tar emot Jesus. Man är en ny skapelse. Jag var så fascinerad över att mina tankar blev annorlunda. Så. Och när jag då bara några månader senare får vara med om den här händelsen så det knockade mig. Jag får höra henne säga detta. Jag hade inte tänkt att dela det vittnesbördet egentligen. Så, men ja, det är starkt. Ibland får man höra att människor säger att Gud inte är god. Människor dömer ut Gud och säger alla möjliga hemska saker om Gud. Men hans svar på människors hån har alltid varit, jag vill ge er liv. Det är liksom det han vill göra. På korset bar Jesus vår synd. Han bar våra misslyckanden. Han bar vår fördömelse. Han bar hela mänsklighetens fall, sjukdom, död, nedtyngd av våra bördor. och dåliga handlingar, så säger han på korset: förlåt dem, far, för de vet inte vad de gör. I Romarbrevet 5:8 så står det så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Så han bär mänsklighetens fall, död, sjukdom, elände. Före han får någon garanti att någon kommer vilja ta emot det. På korset är priset betalt. Förlåtelsen och ett liv i frid finns inom räckhåll för alla människor. Och faktum är att även som kristen så går vi ibland och håller på grejer. Det händer ibland att vi inte lämnar allt riktigt. Vi är frälsta och vi har något fantastiskt att se fram emot när livet här är över. Men ibland går vi och håller saker mot, som jag sa tidigare, mot oss själva ibland. Det är svårt, en del har väldigt svårt att förlåta sig själv. Jag drar lite åt det hållet faktiskt. Medan en del andra har väldigt svårt att förlåta andra. Och ser inte att de gör något fel själva. Och så finns allt däremellan. Men inget av det är bra. Vi ska förlåta oss själva. Jesus har förlåtit oss. Vi får lära oss av våra misstag. Och det är viktigt att vi förlåter andra. För om vi inte gör det så står det i Bibeln att Gud inte förlåter oss heller. Så det är ganska viktiga saker. Om vi får tro bibelordet. På korset är priset betalt. Det enda vi behöver göra det är att aktivera det. Jag tänkte på det när min son var, jag kommer inte ihåg, det var 14 års åldern eller någonting. Så var jag tvungen att gå till banken med honom och skaffa ett maestrokort, tror det heter, som man får när man inte är myndig än. Och sen fick han det kortet. Jag då som fadern fick skaffa kortet, jag fick sätta in pengarna på kortet. Jag fick göra det liksom åt honom. Och sen lämnade jag över det. Men han behövde göra en sak. Och det var att gå till en bankomat, stoppa in kortet och slå in koden. Först då aktiverades det. Först då kunde man använda det när han hade aktiverat det. Och det är precis så det fungerar med korset. Jesus har burit all vår sjukdom, all vår död, all vår synd. Hela världen kan bli frälst. Men varje människa måste aktivera det. Att med sin egen mun, med sitt hjärta tro, med sin mun bekänna: ja, Jesus, det gjorde du på korset. Det gjorde du för mig. Så skulle det finnas någon här idag som inte har gjort det, så gör det. Det är min uppmaning. Du vill inte vara utan den friden, kärleken. Och sen är vi nog alla där ibland, även om vi har varit kristna länge eller inte, att vi faktiskt behöver komma tillbaka till Jesus ibland och ta ett snack och kanske förlåta någon annan, förlåta sig själv och prata ut lite om saker man har gjort och tänkt som man inte är så stolt över, och bara lämna det bakom och gå vidare och djupare in i livet med Jesus. Jag tror att det alltid finns lite mer av frid, kärlek, glädje att hämta. Jag ska avsluta och säga några saker till, men avsluta med att läsa från Romarbrevet kapitel 5 vers 1-2. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Kan jag stanna där först. När vi har tagit emot Jesus har vi förklarats rättfärdiga av tro. Vi har frid med Gud genom Jesus. Det är liksom hans verk. Men vi har fått aktivera det. Vi har fått ta emot det. Säga ja till det. Men det är hans verk. Och i vers 2 står det: genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Genom Jesus har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Jag lade märke till det när jag läste den här texten senast. Att hur de har valt att, hur Paulus har valt att skriva, att vi står i nåden. Tänkte ni på det? Står i nåden. Jag såg framför mig, jag har för något år sedan så tog vi bilen ner till Kroatien och vi åkte genom Slovenien och så fanns det en flod där som heter Smaragdfloden. Fantastiskt vacker, alldeles ljusblå som en smaragd. Och man ville bara liksom hoppa i och bada i den här floden. Den var lite bredare än kyrksalen är här och grund just där vi stannade. Liksom. Så man kunde, kanske lite djupare i mitten, men man kunde vada ner. Innan. Nu var den vansinnigt kall då, kan jag säga. Det var inte så skönt att ställa sig där. Men jag såg, när jag läste det här, och såg jag den floden liksom framför mig och såg bilden av att står jag i mitten av den floden? Är det en flod av nåd som jag står i? Om jag faller så faller jag ner i nåden. Alltså nåden är ingenting flyktigt som bara försvinner som en rädd fågel. Utan det är något du står i. Om du har tagit emot Jesus som din Herre och frälsare så står du i nåden. Den flyr inte ifrån dig plötsligt. Den helige andes relation däremot, den kan vara lite mer som en duva. Lite mer känslig. Liksom. Man kan vara kristen och komma in i perioder där man känner att det är inte ett flöde i mitt liv. Nåden står du i, stadigt i. Men den gudsrelationen, den liksom känsligheten för andens kraft och närvaro, den är lite mer, kan vara lite mer känslig. Kan man behöva komma närmare Gud, be lite mer och så vidare. Men när det gäller nåden, du vet, du står i den. Du är inte bara rädd att den flyttar ifrån dig. Så den här kvinnan som vi läste om i Sykars brunn, hon gick med högt huvud från mötet med Jesus. För hon blev inte bara påmind om sina dåliga val. Utan hon fick möta barmhärtighet och kärlek och nåd. I mitt möte med Jesus upplevde jag ingen dom. Det blev väldigt klart för mig att jag behövde ändra mitt liv. Men jag upplevde ingen dom. Bara nåd. Och det i sin tur förlöste en stor dos av kärlek tillbaka till Jesus. Och en längtan att få förmedla detta till andra människor. Att inte sitta på det själv. Det är lite grann som att om man skulle upptäcka botemedlet mot cancer och sen sitta på det själv. Det är inte rätt. Och vi har botemedlet inte bara mot cancer utan mot död överhuvudtaget. Det här är någonting vi ska sprida vidare till den här världen. Så det jag vill ha sagt idag är att du kan ge ditt hjärta till Jesus. Hela ditt hjärta. Alla dina drömmar. Du möter ingen fördömelse hos honom. Han vill ge frid. Han vill ge framtid och hopp. I Jeremia står det, jag vet väl vilka tankar jag har för er. Det är för att ge er framtid och hopp. Inget annat. Och han vill också ge liv i överflöd. Det finns många bibelversar som talar om ganska bra saker. Men Gud har designat det så att det är vår sak att överlåta våra liv till honom. Och vi kan komma med hur mycket elände som helst faktiskt. Det gör ingen skillnad för han har dött för allt elände. Han har burit allt människa, allt vårt mörker. Det är liksom inte svårt för honom att frälsa den här alkoholiserade kvinnan än att frälsa någon annan som varit en hygglig fin person hela sitt liv. Jobbet är redan gjort. Det handlar bara om att säga ja. Det handlar bara om att släppa in. Ska jag avsluta med att berätta en personlig sak som faktiskt finns med i min andra bok I skuggan av Hollywood. Min huvudkaraktär i den boken får vara med om den här upplevelsen i stort sett. Det är ju så där man bakar in saker som författare i böckerna. Jag var i... Ja, det var på den resan när jag fick det tilltalet om att jag skulle skriva romaner överhuvudtaget. Så åkte jag till... Jag var på en inspirationsresa i Kalifornien just. Jag hade fått lite hjälp med pengar att kunna åka dit. Det finns flera kyrkor där som jag då och fortfarande, men särskilt då, var väldigt intresserad av att få besöka. Där det händer väldigt mycket. Folk vill bli frälsta eller helade. Det är liksom lite olika kyrkor som hade lite olika profiler. Men det saker hände som jag inte tyckte att jag såg så mycket av hemma i församlingen. Och det är ganska bra att åka iväg till ställen där det händer annat än det man vanligtvis ser. För det föder tro och längtan igen. Så jag gjorde det. Och jag kom upp till slutet på resan, så kom jag upp till Bethel i Reading. Och det är en torsdag och de har en ungdomsgudstjänst. Jag hade inte tänkt att gå på den, för jag skulle vara på möte på fredag och lördag söndag i den kyrkan där. Men jag la märke till att de hade ett ungdomsmöte liksom på, när jag kom dit. Så jag tänkte att jag går in i alla fall. Jag hade kört bil i 5-6 timmar och var jättehungrig egentligen. Så jag planade att äta mat. Men jag gick in på den här gudstjänsten i alla fall. Och ställde mig längst bak. Och det var ju en sal lite större än den här. Full med ungdomar. Och det var en lovsång som pågick. Jag kände inte igen några sångerna så, men jag kände igen vad tillbedjan och lovsång är. Så att det var bara att följa med efter bästa förmåga. Och då hände någonting mycket, mycket, mycket märkligt. Plötsligt ser jag Jesus ungefär borta vid straden. Liksom. Lite genomskinlig på något vis. Jag fick blinka till flera gånger för att inte vad är det här? Ser jag detta eller vad är det som händer? Och så kom han liksom mot mig. Jag såg inga ben utan det var liksom som en överkropp svävade mot mig. Så. Inte alls otäckt på något sätt utan bara väldigt överraskande. Och ju närmare han kom desto tydligare såg han hans ansikte. Det var en sån värme. Han utstrålade en sån värme. Så, och kom bara liksom närmare och närmare. Och faktum är att vi har ju alla våra saker vi brottas med i livet. Områden som man inte är stolt över. Man kanske faller, man reser sig och så kämpar man vidare. Och jag hade ett sånt område som jag tyckte var jobbigt. Där jag föll gång på gång på något vis. Inga allvarliga saker, men liksom, jag ville bli fri från det där. Jag kände mig inte fri från det. Det var en bönekamp liksom, att bli fri från någonting. Jag behöver inte berätta vad det var, för det spelar ingen roll, för vi har olika saker som vi brottas med. Liksom. Det kan vara karaktärsdrag eller saker vi gör som liksom är en kamp, du vet, att bli fri från vissa saker. Och jag hade ett sånt område som jag bad mycket över, att jag ville bli fri. Och så kommer han fram, och när han är så nära så att vi står framåt honom, så stoppar han in sin hand i mitt bröst. Och så tar han ut en gegga liksom. Jag ser det liksom, det rinner som en seg gegga mellan hans fingrar. Och i det ögonblicket så bara kände jag att jag blev fri från det där. Som jag hade bett för i ganska många år. Det bara försvann. Liksom. Och jag glömmer aldrig den blicken, den kärleken, den värmen, den glädjen att få ta mitt elände. Så tro inte att det finns någonting som du bär på som inte Jesus vill ta i. Han vill ta i det värsta. Han vill göra dig fri från det. Om det finns någonting. Så var frimodig inför Jesus. Och Jesus hade rätt när han sa till kvinnan att han hade vatten som gör att man inte blir törstig igen. För om man får smaka det vattnet som Jesus ger, alltså den helige ande, så kommer man inte leta i den här världen för att släcka törst efter mening och bekräftelse. För det har man liksom redan fått och funnit i Jesus. Jesus är livets källa. Han är meningen till varför vi lever. Bjud in honom och fortsätt att leva helt och fullt i nåden. Och låt inte skuld och skam hindra dig på något vis från ett liv i Jesus Kristus och göra hans gärningar. Ska vi stå upp tillsammans och be lite grann? Om det är någonting särskilt som har berört dig, någon del av predikan eller bibelordet vi läst, sångerna vi sjungit, om någon Gud liksom har berört dig på något särskilt område, så är det ofta ett tecken på att det är ett område där han vill att vi ska be en stund över. Så jag tänker så här, vi tar bara en halv minut eller någonting sånt där, tysta inför Herren, där du får säga till Jesus vad det är du längtar efter. Kanske finns det saker du behöver liksom öppna ditt, liksom lätta från ditt hjärta inför Jesus. Gör det då. Kanske finns det någon du behöver förlåta. Gör det då. Kanske har du kommit bort från livet med Jesus men vill komma tillbaka, vill bli fylld av den helige ande på nytt och få vara med och se andra komma till tro, växa i tro. Ja, men säg det då. Kanske behöver du bli helad. Lägg din hand där du har din sjukdom, krämpa. Om det är en sån sjukdom, och säg att jag skulle vilja bli helad. När vi har bett klart det så får du jättegärna komma fram, och jag och Lena och andra ber gärna med dig och lägger händerna på dig. Så vi har ingen stress härifrån på något sätt. Men jag tänker att vi kan börja så här att vi ber. Så vi tar en liten stund där du får säga det du vill. Där du känner dig manad att säga till Jesus. Och så ber jag härifrån. Fortsätt att stå, kan sträcka fram era händer om ni vill, som ett tecken på liksom att ni vill att Gud ska fylla er med den helige ande, komma med sitt vatten, sin andes kraft. Ja, tack kära Jesus Kristus för att du kom till jorden, att du blev en människa för våran skull. Tack för att du har dött på korset för våra sjukdomar, våra krämper och våra synder, för hela mänsklighetens fall här. Och tack för att du har kallat oss att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att vi har fått förtroendet att gå ut och göra samma saker som du gjorde. Samma saker som jag gör ska ni också göra, sa du Jesus. Tackar dig för det. Och jag vill be i ditt namn Jesus Kristus. Kom helige ande. Kom och fyll oss med din kraft just nu. Kom med hälsa och läkedom där det behövs Jesus. Kom och fyll på med den helige ande över den som längtar efter ett nytt möte med dig Jesus. Du ser den som ber om, kanske bett om hjälp att kunna förlåta någon. Oavsett om det är något nytt eller något man burit på länge, så ber jag i ditt namn Jesus att du ska verkligen hjälpa den personen att göra det. I ditt namn Jesus. Och du ser den som kanske bär på någonting själv som man har tryckt undan och inte vågat riktigt släppa fram. Jag bara ber att man ska kunna förlåta sig själv och börja be om att få hjälp att bli fri från det som kanske har bundit. I ditt namn Jesus så ber vi om frihet Herre. Jag ber om kärlek, om kraft Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus. Vi bara står en stund och låter den helige ande verka. Tack Jesus. Herre, vi väntar på dig Jesus. Tackar dig för att du är här. Att du rör vid oss Jesus. Att du välsignar den här församlingen Herre. Tack för den längtan som finns att nå nya människor Jesus. Välsigna den här församlingen Herre. Ursäkta. Tack Jesus Kristus. Låt din vilja ske, låt ditt rike komma Jesus. Tack Jesus. Tack för att allt är möjligt för den som tror Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus Kristus. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utom genom min ande säger Herren. Utom genom min ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Tack Jesus. Amen.